Jag vill bara berätta att en gång var jag med Anne och hon skulle lära mig att krama träd. Alltså vi var ute i skogen och skulle krama träd, för att träd gör ju alltså att man blir lugn och terapeutiskt och somatiskt. Och det där, vi kramade jättelänge, så sa jag en stund, men att ingenting hände, Anne. Och då märkte jag att det trädet vi kramade, det var dött.
Jo,
men det, du kan juxa, du.
Alltså det var dött och det var också sådär sjukt. Vet du, man sa, att det finns ett kräm, ett träd du inte ska krama, det var det trädet, och det hade jag hittat. Men Kia, vad ska du prata med idag?
Jag kommer att prata om att gråta. Alltså tårar och gråt. Att vad det betyder sådär kulturellt för oss. Och kanske liksom att det i tårarna är vi hittar sanningen om oss själva. Och det finns väldigt lite, så vi vet jättelite om mänskliga tårar.
Alltså det här är så bra ämne. Men tänk vad, Kia, vad hemskt om vi ska börja gråta nu. Alltså att vi ska börja gräla så mycket att vi ska börja gråta i podden.
Men så jag gråter,
är det bra innehåll?
Nej, jag lovar att när vi grälar, jag gråter aldrig när jag grälar. Då är jag stark. Men jag gråter hela tiden annars. Men det där, så vi kan gräla hela podden igenom, så kan jag lova att jag inte kommer att gråta. Anne, du kommer att prata om stress. Stress är så spännande för mig, för att jag har alltid sagt att jag är jättestressdålig. Vet du, när man söker jobb och så här, så säger man att jag är stressdålig. Jag kan säga att idag är jag verkligen inte stressdålig. Alltså att om jag har varje pika min stressdålighet som 30. Så nu är jag liksom, jag är allt annat än stressdålig. Jag tål inte stress. Sen samtidigt, jag undrar om jag kanske jobbar bra fortfarande under stress, men jag tycker inte om det.
Nej, det är hemskt. Det är jättehemskt.
Och tidigare kunde jag tycka om att vara stressad. Alltså. Att jag kunde
liksom
så här, att jag visste om jag hade jättemycket. Så här, att man nästan inte klarar av det. Så det diggar jag. Jag diggar den här utmaningen. Men jag är inte sån mer.
Nej, alltså jag märkte en stor skillnad på dig. Att du kommer tidigare. Och jag har nu först, efter att jag känt dig 20 år. Så nu har jag börjat komma lite senare med dig.
Ja, det betyder att då är vi alltid samtidigt på plats. För att inte jag är ju ändå i tid.
Men alltså, jag stressar. Jag är en människa som har stressat hela livet extremt mycket. Alltså stress. Och onödig påhittad stress. Och jag stressar så mycket för att komma för sent. Att jag planerar liksom mina möten en vecka i förväg. Och så sätter jag jättemycket luft i mellantiderna. Så att jag tänker, om jag vet att det tar ett halvtimme att gå till ett ställe, så tänker jag planera in att det tar åtminstone en timme.
Men det är ju helt smart. Det gör ju liksom att du egentligen förebygger stressiga situationer.
Jo, men jag är också stressad medan jag förebygger.
Ja.
Att jag stressar... Jag bara stressar. Och jag har en sån jätteolycklig bild av att kanske för några år sedan, jag var jätteung, så sa en man åt mig, jag gick så snabbt, jag går, promenerar jättesnabbt, eller jag går, att jag alltid har bråttom. Fast jag inte, det är påhittat att jag är jättebråttom. Då för att jag vill komma 15 minuter för tidigt till alla möten, så sa han att du kommer snart att få en hjärtattack som du håller på.
Aha, och då gick du lite snabbare.
Nej, men jag börjar alltid tänka på det där att jag stressar över att jag stressar. Vet du, jag får sån ångest över att jag stressar. Att hur mycket dåligt gör jag åt mig själv?
Men vet du, jag tycker alltså faktiskt att det som stressar mig otroligt mycket är människor som går långsamt. Vet du, när man ska gå någonstans så går de oftast i bredd och för långsamt. Och jag är ju också en sån som är, vad heter det, snabb, blir snabbt arg. Så då skriker jag så här. Pojstilta! Och sen går jag förbi. Alltså jag är verkligen exakt så vidrig. Så ni tycker att jag låter, så är jag.
Men jag skulle vilja veta att vad är bättre? För att jag sväljer ju allt, alltid. Du har aldrig sett mig brusa upp. En gång har jag sagt kanske, oj, det var ju lite fräckt.
Har du någon gång blivit alltså på riktigt jätteledsen eller så arg och sagt det till mig? Men jag tror att jag är en av de få.
Men då har jag väl
som har fått sig.
Jo, men jag har ju inte höjt rösten.
Nej, men jag har nog märkt att nu har jag gjort bort mig.
Ja, men jag tror att det är bra att jag någon gång vågar uttrycka att vad jag på riktigt känner och tänker. Men vanligtvis så jag smilar bara och så tänker jag mina tankar. Jag tror att det är ju en gåva att man kan svälja mycket skit, för då kommer man lätt undan, man har aldrig konflikter. Men samtidigt tror jag att folk som är arga utåt kanske också till och med mår mycket bättre och har mindre inombordsstress. Men jag skulle vilja börja med att göra några tester på dig.
Cool, jag är med.
Okej. Kan du... svälja tre gånger efter varandra utan att du har ingenting i munnen, så svälj
nu.
Ja.
Ja.
Kunde du?
Jag är jättebra på att svälja.
Du svalde just tre gånger.
Ja.
Vitsi, vad bra.
Jag kan svälja mer ännu, vill du?
Nej, men hur kändes det för dig?
Inte kändes det något. Jag har alltid sett något i mun.
Wow.
Alltså, som typ saliv.
Nej, men
Alltså, så att jag inte ska rodda nu med
lyssnarna. Oj, vad jag imponerar. Alltså, på riktigt.
Alltså, jag kan svälja mer om du vill.
Ja, svälj 3 gånger efter varandra.
Där.
Okej, jag kan inte. Jag kan göra det 1 gång och sen om jag tar en liten paus så kan jag göra det 2 och sen kan jag göra det 3. Och det är jätteovanligt att man kan svälja sådär 3 gånger efter varandra. Det här låter kanske konstigt.
Ja, jättekonstigt. Alltså förlåt, jag vill inte vara speciell. Varför?
Alltså det betyder att du inte är stressad. Det där skulle betyda att din vagusnerv är jätteaktiv. Och vagusnerven är den längsta nerven hos oss som börjar i huvudet och kommunicerar jättemycket med magen och tar hand om vårt parasomatiska nervsystem som har hand om lugn. Och när den är aktiv alltså, så då klarar du av att svälja så som du gjorde. Så du tycks ha, om det här testet funkar, så tycks du ha alltså ett bra regulerande själv.
Jag måste göra det på nytt nu. Ja.
Oj, vad spännande. Alltså jag har hört ingen. Alltså jag kanske frågade det här för 100 människor. Ingen som har kunnat svälja 3 gånger.
Så vad händer med dem som inte kan? Alltså man kan bara, vad är det som händer?
No, det känns obehagligt. Det känns sådär som att man får inte luft och det blir som en klump i halsen. Alltså det påminner nästan lite om ångestklump.
Va? Vitsi så konstigt.
Sen kan det också vara att det här vagusnerven, det är helt en riktig nerv nu, men att det känns lite humflum sådär hemmatestet, kan du svälja eller inte?
Jag menar inte att deraila alla saker du säger, men den här vagusnerven är också nämligen nu jättespännande för mig. Jag intervjuar Jonas Heikkinen, du vet, queen of fucking everything, Spora.
Jag vet vad du ska säga, han berättar, Kia.
Han är alltså, han är odiagnostiserad ADHD, men alltså extrem ADHD tänker jag väl. Och det här är nu mina egna ord, jag kan ju inte säga, jag kan inte diagnostisera honom, men han sa att han är väldigt svårt att bara vara.
Ja.
Och det där, då har han sen ett halvår tillbaka läste han att det bästa vagusnerven vet är iskallt vatten.
Så är det.
Och nu har han börjat med att gå det en halv minut. När jag intervjuade honom i januari sa han 1,5 minut. Och när jag träffade honom alltså förra veckan, då var han sådär, jag är nere i någon, var det 6 minuter, men alltså det finns, eller var det 4, nu minns jag inte, men det var alltså en viss mängd och sen får du inte vara längre. Alltså, han var jättenoga med det, du får inte vara för länge i kallt vatten för då går det över. Men han berättade då att om man är sån här ADHD typ, jag är ju alltså också lite så här, det går mycket snabbt i mitt huvud och jag är väldigt, vad heter det? Jag har inget tålamod. Så han sa att för honom är det när han går på morgonen och gör det här och sitter i det där iskalla vattnet, så är han lugn resten av dagen. Att det samlar hans tankar. Att det är liksom, det är som medicin för honom.
Jag har alltid funderat, varifrån kommer det här? I filmer så sätter folk kallt vatten i ansiktet när de ska lugna sig för att de är så chockade. Det hjälper. Alltså kallt vatten, det hjälper att du liksom bara får kontakt med kallt vatten så blir du lugnare och kroppen reagerar helt genast på det. Men i den här, mitt vagusnervtest nu med dig, så det är nu på riktigt kanske lite humflum, TikTok, Instagram. Men vi kan ta ett riktigt test, stresstest PSS10. Och det här är 10 snabba frågor. Så kan vi kolla på riktigt, är du stressad eller inte? Och alla kan göra det här hemma också, om ni vill veta. Och det här är alltså ett klassiskt test från 1980-talet gjort av Sheldon Cohen som är en amerikansk psykolog. Och det här är världens mest använda stresstest. Det är alltså förstås självdiagnostik. Men det här är nu ett sätt som man kan... Det är ju det som att hur upplever du själv? Okej, här kommer nu snabba frågor. Du ska öppna en länk som jag skickat till Kia. Så kan den räkna ut de här poängerna. Så kan du se hur mycket stress du har i kroppen. Jag har gjort det här testet än. Och jag gissar alltså att du får jättehöga poäng. Men nu kan det hända att jag har jättefel. Okej, svara ärligt och utan att tänka. Hur ofta har du under den senaste månaden?
Alltså svarar du, ska jag svara själv hit?
Du ska svara dit så att den får räkna dina siffror.
Okej, men jag vill att du ställer frågan till mig.
Yes. Okej, alla som vill vara med på det här, 10 snabba frågor. Hur ofta har ni under den senaste månaden blivit upprörd över något som skett helt oväntat? Aldrig, sällan, ibland, ganska ofta, mycket ofta?
Ibland.
Jag tycker...
Eller ganska ofta. Du vill ändra mina svar.
Jag får inte ändra. Du får sätta vad du vill. Jag sätter sällan åt mig själv. Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du inte haft kontroll över de viktiga faktorerna i ditt liv? Aldrig, sällan, ibland, ganska ofta, mycket ofta.
Alltså är det jobb? Är det hem?
Viktiga faktorer. För dig är det säkert jobb och hem.
Ganska ofta.
Bra.
Men nu känner jag att jag måste svara hela tiden höga, för annars säger du att det är fel.
Nej, jag säger inte. Och du fick det där.
Så du får inte säga sådär. Nej. Jag måste få svara vad jag vill.
Du får svara vad du vill.
Det är som alla läkare jag har haft i hela mitt liv, att de svarar åt mig.
Och sen, hur ofta har du känt dig nervös och stressad? Alldeles sällan, ibland ganska ofta, mycket.
Ibland.
Och du fyller i där i din egen.
Ja.
Hur ofta har du känt dig säker på din förmåga att hantera dina personliga problem?
Ganska ofta.
Hur ofta har du tyckt att saker och ting har utvecklats sig så som du har velat?
Sällan.
Hur ofta har du känt att du inte har kunnat hantera allt som måste göras? Aldrig sällan, ibland ganska ofta.
Jag måste säga sällan, för jag är ju väl jättestresstålig, så jag pallar ju allt. Jag tänker att det är någon konstig sisu.
Ja, ja.
Och det är faktiskt också så här att... Nej, men jag har ju en sån sinnesbild av mig som jag har alltså fått av en... Jag haft en life coach i ett skede av mitt liv när jag inte mådde så bra. Och då sa hon att min sinnesbild är att jag står högst upp på ett berg med en sån här sydväst på. Och det blåser jättemycket och ösregnar. Men jag tar mig upp till toppen. Men alltså att mitt liv består av sån här kamp. En evig kamp. Och sen när jag kämpar väldigt länge, då kan jag få en liten belöning.
Nej. Vet du, jag har märkt en stor skillnad mellan oss. Nu tycker jag att jag också kämpar. Men jag förväntar mig inte motstånd. Du förväntar dig motstånd och är kanske därför bättre rustad att kämpa. Jag förväntar mig att jag ska bara glida in och det är skojigt.
Alltså jag förväntar mig alltså faktiskt alltid att, alltså att jag vet att det går ganska bra. Jag vet att jag får nu något på slut. Jag får den där ölen, men den är inte kall. Vet du?
Ja, ja, ja.
Det är sån kamp har jag.
Och jag förväntar mig att jag ska få att jag har tur och att jag på något sätt att jag liksom, att jag har tur. Inte det är ju sant. Det är bara hur jag ser på det.
Men alltså, det är någonting du har lärt mig är att man har allt bara mellan öronen. Alltså att du, det är bara du, nu låter som den här Mel Brooks. Det är bara du som kan ändra vad du tycker och tänker. Och det är ju alltså faktiskt det värsta av allting att det är sant. Det är bara jättesvårt att förstå det. Fast jag i år försöker aktivt tänka att det är bara mellan dina öron. Allting är bara en tanke mellan öron. Så vill du ha roligt eller inte så är det bara att ha roligt. Och det är faktiskt något vi har namn på jobbet. Att vi har bestämt att vi alltid har roligt här. Och jag kan säga att ingen annan tycker att vi är roliga. Men vi tycker att vi är roliga.
Vet du, jag kände så mycket. Jag var på en fest här. Och så, du råkade inte vara just på den festen. Och sen efteråt så sa jag att det var inte så roligt. Vet du vad det betyder? Alltså det är ju att jag var inte rolig. Alltså jag vet, man kan inte säga att en fest inte är rolig. Då kan man nu se sig själv i spegeln.
Men vi är roligast när vi är tillsammans. För att vi skrattar åt varandras skämt. I avsaknad av annat skratt.
Exakt, och vi skrattar, eller så gråter vi. Men Mel Robbins menar du? Visst,
vad
menar
sa
du?
Jag, Mel Brooks? Ja, Brooks? Är det någon gammal skådis det?
Jag vet inte, men det låter bättre. Vi kan säga att hon heter Mel Brooks.
Mel eller? Robbins menar jag. Let them.
Hur ofta har du känt att du haft kontroll över irriterande händelser i ditt liv? Aldrig sällan, ibland ganska ofta. Du får svara vad du vill.
Det var hemskt att du började faktiskt.
Jag vet.
Det var lite dåligt. För nu börjar jag.
Usch.
Jag svarar så som jag tror att du vill. Att
nej, svara så som du svarar.
Hörde ni det, lyssnare? Lyssna inte på den där Annes kommentar. Svara vad ni vill.
Ja.
Att jag har kontroll. Jag har sällan kontroll. Hur ofta? Jag tänker skriva att jag har jätteofta kontroll.
Men nu kommer det ju samma fråga igen. Hur ofta har du...
Nej, över att du har kontroll över saker och ting.
Just det.
Det är inga irriterande saker. ganska ofta.
Alltså den här frågan är, hur ofta har du känt att du har haft kontroll över saker och ting?
Ja, ganska ofta.
Bra!
Alltså det tycker jag faktiskt. Det är den här irriterande som jag inte har.
Och sen, hur ofta har du blivit arg över saker som hänt och som låg utanför din kontroll?
Mycket ofta. Det är jag i ett nötskal. Jumalauta vad jag blir arg på saker som inte jag har kontroll över.
Och hur ofta har du känt att problemen blivit så många att du inte har kunnat bemästra dem?
Ganska ofta. Det vill jag säga mycket.
Och nu får du trycka på knappen och det där, se vad du får för poäng.
23.
Inte så farligt! Kia, vi har det samma.
Vadå, det är det mesta du kan ha?
Vänta nu, 23.
20 poäng eller mer.
Aj, ser du ju.
Det är massor.
Aj, jo. Jag sa fel. Din totalpoäng är över 20, så du har troligen stora problem med stress och kan behöva få råd och tips och en kurs i stresshantering. Det kan vara bra att också fundera på om du kunde bli hjälpt av att samtala med någon som är kunnig i hur man kan arbeta med stressproblem. Man kan alltid vända sig till vårdcentral, hälsocentral. Okej, så du hade liksom 20 poäng eller mera.
Jag kan säga att jag blev rasande över det där. Jag kan ju vända dig till stress.
Jag pratade med den där författaren Annika Norlin och hon sa, hon var jätte sådär lugn, jag träffade henne tidigare och då var hon mera stressad för kanske 5 år sedan. Hon var jättelugn och hon, vet du, hon hade inga problem. Hon hade skrivkramp men hon var inte stressad över det heller. Så frågade jag, vad är det nu? Så hon hade gått hos en stressläkare Och det hade ändrat allt. Och så sa jag, men kan du, vadå? Att jag stressar jättemycket, ge mig något, skrek jag stressat. Och så sa hon att det största är att hon har börjat promenera varje dag en timme utan att lyssna på en podcast eller musik eller något. Och det låter som helvete för mig. Att du måste gå en timme och lida och tänka på elände. Men det är något som hände, jag har börjat göra det efter att hon sa det. Inte gör jag det varje dag, men ganska ofta. Och det är något som händer när ögonen vet, rör sig långt och nära. Det händer saker, liksom kemiska saker i hjärnan. Och Annika sa också att efter en halvtimme så finns det någonting som gör att hjärnan börjar leka sina tankar själv. Att den börjar liksom, om du bara är arg och rasande fast i början av promenaden, grubbla, problem. Så efter ett tag så börjar den liksom leka sig själv och hitta på egna lösningar.
Jag är ju alltså en sån människa som lyssnar när jag tvättar tänderna. Alltså jag, eller liksom jag har en bok. Alltså jag har du en tandborstningsbok? Ja. Och sen har jag liksom, när jag är på Pörte och jag ska gå upp på tuppen, så då måste jag också alltid lyssna på en podd. Alltså jag är nästan aldrig utan att göra något. Förutom en gång i veckan när jag simmar. Och du vet ju det här, att min simning är, alltså det är det enda jag inte kompromissar med. Och jag avskyr otroligt mycket att gå och simma. Sist jag gick och simma, nu när stadion, alltså utesimstadion har öppnat i Helsingfors, den är alltså 50 meters bassäng. Det är absolut det är min värsta plats i hela världen. När jag skulle gå dit, jag gick på onsdagen och simma, jag går ganska tidigt alltid på morgon, så var det så att jag kom inte in i simhallen, för jag har sånt motstånd. Alltså, jag bände mig så här liksom, och måste pressa mig in genom dörren. Och när jag kom ihåg när han ännu sa så där att sätt och pipan nu, alltså att jag har inte betalat min biljett, då var jag så här, bara, jag hinner ännu vända och gå. För vad som händer när jag går och simmar är att jag simmar ungefär en timme, 10 minuter. Jag är den mängden tid bara med mig själv.
Usch.
Och jag simmar
under
alltså,
vatten.
Gammal tävlingssimmare, så jag simmar alltså, jag krålar, jag är så under vatten hela tiden och tränar. Och det är det mest utmanande jag gör under, alltså det är inte att ta hand om ett barn ensam eller att göra poddar och att läsa en bok på 16 timmar, utan det är att simma med mig själv ensam i en timme, 10 minuter. Okej, jag ska säga en timme är det jag brukar simma. Och jag har alltså nu börjat inse att det är det som gör att jag pallar. Jag tror alltså att det är helt, alltså det är så här nave i mitt liv. För då jag är med mina egna tankar och det är därför jag mår så dåligt. Eller, nej, jag mår inte dåligt. Nu måste jag säga det här till slut. Vad som sen händer när jag har simmat mina kilometrar är att jag mår så otroligt bra. Jag kommer så här, har du märkt att jag kommer så här dansande alltid när jag simmar? För då har jag liksom, hjärnan har väl gjort det då du sa. Den har alltså, det är därför jag kan svälja 3 gånger.
Den har rensat sig själv. Ja. Men vet du vad,
en gång i veckan gör jag det.
Alltså, jag tror att det här är lösningen på att, för jag sa ju börja med att stress är bra. Så Det här blir nu lite...
Det är träningstips och så här terapitips av Kia och Anne nu.
Jo, så blir det. Så ta det med en nypa salt, för att vi är ju inte riktiga läkare, eller är vi? Men Kia, alltså det är inte farligt att vara stressad. Det är jättebra. Alltså,
varför är det bra att vara stressad?
Därför för att för 10 000, 15 000 år sedan, så om vi skulle ha varit stressade, så skulle inte människan, det är en av våra bästa överlevnadsmekanismer, om inte vi skulle ha varit stressade, och det finns människor som är snabba och stressade, när det kommer ett lejon så skulle alla ha dött. Vet du, att de skulle ligga där och filosofera och utan stress och vara sådär tja tja, mums mums, och så skulle de lejonet äta upp dem.
Det är så bra. Det är så bra. Jag är ju inte den som skulle ha legat där.
Du skulle verkligen inte ha legat.
Så jag är ju alltså stressbenägen.
Men du är snabbt i stress, och det är jag också. Alltså vi är snabbt stressade. Och vet du vad? Alla de där sakerna. Så vår hjärna är ju ännu likadan som det var för 15 000 år sedan.
Så alltså, den har väl jättemycket med plast i sig, men annars är den lika.
Sant. Och det där, så när hjärtat börjar banka, och kortisoret stiger i kroppen, så stängs av, matsmältningen stängs av. Vi blir snabbare, blodsockret höjs i blodet, vi får snabbare muskler. Vi blir också, det att du svettas när du är stressad, så det är ju ingen nytta med det idag, men man tror till och med att det har berott på det, att då är du halare att ta i. Vet du,
jag älskar så, evolutionsteori är mitt bästa.
Jag vet! Det är inte så fräscht kanske alltid, men så till och med det att när du svettas, det är ju som det dummaste.
Ja, så får man inte i en.
Ja, för att man blir hal som en ål, och jag vet inte att lejerna brukar kanske inte krama en människa, men om det kommer en annan krigare, vet du, så de här stresskrigarna skulle ha ju överlevt. Och grejen är det att nu när det inte finns den där lejonen som kommer att döda oss, ibland finns det men inte så mycket, så hittar vår hjärna på att då kan det där ett uppträdande, vet du, framför 1000 människor, så kan du känna som att det är ett lejon. För det är ju inte farligt att uppträda framför mig, du kommer inte att dö. Alltså,
men vad säger du? För du tycker ju inte om att uppträda.
Nej.
Jag älskar att uppträda. Och jag har alltid tänkt att det är så här mina divafasoner. Jag älskar när jag har så här ett helt auditorium. Alltså vi snackar 1000 människor som tittar på mig. Och så får jag berätta.
Ja.
Jag så här växer i... Jag märker hur jag bara så här blir mångordigare och mångordigare. Liksom,
ja.
Och jag har råstånd på. Liksom, så kort på mig själv.
Det är så bra.
Och då är jag liksom... För jag är väl... För jag kan också säga att inför den här gången när jag bandar en podd tillsammans med dig, Anne, som är liksom den människa jag är mest bekväm med i hela mitt liv, så har jag varit nervös. Ja, alltså det kan vara därför jag också var så irriterad när jag kom till studion. Och jag sa det också, att jag är nu nervös. Jag ska just in och podda. Och jag är varje gång nervös när jag ska göra en podd. Och jag har alltid tänkt att det är det enda rätta, för annars ger jag inte allt.
Det är sant. Och därför för att en viss mån, alltså därför är stress bra. För att det också skärper dina sinnen. Alltså nu kanske vi inte har slått det skarpa. Men alltså, vet du, att du på något sätt kan leverera på ett sätt som du inte annars klarar av. Alltså det enda problemet är det att om inte du klarar av att återhämta dig, och det gör du när du simmar en gång i veckan, en timme. Jag vill bara säga det, att det vad jag har lärt mig som är ganska synd, att de som känner mest stress, alltså det kan ju vara också helt otroligt handikappande och det kostar mycket för samhället. Mest sjukskrivningar är på grund av det här, och det stiger hela tiden, de här i mätningarna, stressnivån i samhället. Och de som har mest stress, det är kvinnor i åldersgruppen 16-29. Och det är jätteförståeligt, för att de, där är säkert biologiska klockan som tickar. Och sen så... Nu för tiden så tycker jag att ett budskap som man får, åtminstone här i Västerlandet, är att man kan bli vad som helst. Att du kan göra vad som helst. Och det är ju inte sant.
Nej.
Men när vi var unga, vi visste nog du och jag inte, att vi kan nog inte bli astronauter.
Men nu måste jag ta in mitt absolut favoritämne här, och det är generationssnacket. För vi kommer från den bästa generationen, generation X. Alltså det säger man ju högt.
Jo.
Att skulle man få välja nu en generation man skulle tillhöra, så är det X. Och alltså det är inte för att vi är kivogast, utan för att vi don't give a fuck. Och det är väl det som är, alltså vi har alltid fått allt. Så jag förstår ju att Gen Z, det är väl den gruppen du pratar om, är så stressade. De har inte jobb, klimatet brinner upp, vi har massor med krig. Jag vet inte, de har inte jättekiva heller. Det är liksom så här som att liksom vi har alltid haft jobb. Vi så här är stressade över att vi har varit 40 år på samma arbetsplats, medan millennials är stressade över att de har varit på 40 arbetsplatser på ett år, och den där Gen Z, de jobbar inte. Eller för det finns väl inte... Det är så olika förutsättningar. Att jag förstår att 16-29-åringar är sönderstressade idag.
Jag förstår det också. Och vet du vad? Alltså, vi har fått vara med om en sån tid där... Vet du, man får vara lite dålig. Men nu för tiden så ska du optimera dig själv. Alltså det är så extrema krav. Jag tar åt mig av dem, men det är ju inte... Jag kan liksom... Jag är ju gammal.
Nej, jag vet. Jag tänker på det ibland. Alltså de här kraven som finns i samhället. Alltså allt från smalhets till utseendefixering till höga betyg till fina jobb. Alltså, herregud, så tungt att vara ung idag.
Ja, men om du är ung och lyssnar nu, man kan koppla av med att göra som Kia. Man får simma en timme.
Du får simma en timme.
På onsdag morgon är du och simma i det där, vad heter det, Mäkelärin? Vad heter det på svenska?
Ja, i Backasgatans simhall, och sen nu på sommaren är jag i stadion. Och vet ni vad, om ni kommer simma, jag lovar att jag hälsar, men jag talar inte, för jag simmar sen. Jag är inte så jättesympisk.
Jag tänker simma efter det och prata.
No, du kan simma efter
och
prata.
Och Kia simmar ganska snabbt. Hör du, och sen naturen... Fast jag avskyr naturen.
Jag avskyr och naturen. Vet du, jag avskyr när man säger såhär, gå ut i naturen så blir du lugn. Fuck you. Jag blir aldrig lugn i naturen.
Jag blir rasande.
Anne, jag ska börja med att fråga dig. När grät du senast och av vad grät du?
Nej. Har du sett mig gråta någon gång?
Ja.
Okej, det var kanske du.
Många gånger har jag sett dig gråta, men jag kände
alltså
det
också. Alltså med tårar?
Ja. Men alltså vilken, alltså gråt, alltså inte.
Jag gråter, alltså förut grät jag aldrig, nu, och det är lite hemskt för att jag tycker om att vara annorlunda, men det sägs att när man blir äldre så blir man mjukare och får ha lättare till tårar, och det har nu hänt åt mig. Så nu kan jag erkänna att jag gråter ibland, men alltså jag har alltid sett det som en svaghet, och det är dåligt att gråta, det är bara mesar som gråter, jag vet ju att det sådana gubbtankar. Det är bra att gråta. Men Kia, jag vet inte. Jag har ingen aning.
Jag kan inte säga heller exakt förstås när du grät. Men jag skulle säga att du sådär fulgrät förstås när din pappa hade dött. Och då kom jag hem till dig. Och det är ju sådär en sorg Då är alltså, för min nästa fråga är, varifrån kom gråten? Jo, det var en tanke, det var en sorg. Det var en känslomässig, ett känslomässigt gråt.
Jo, jag grät ju jättemycket. Nu minns jag inte, det är kanske 2 år sedan. Så jag grät jättemycket efter att pappa hade dött. Och det kändes så helande och bra. Jag bara Anne, jag liksom såg mig utifrån. Anne, gråt.
Nej, du grät så mycket alltså att du kunde inte prata. Men du var ju också i chock då när jag kom hem till dig.
Nå, ganska samlad var jag. Det kom också skämt efter 5 sekunder, så skämtade jag den.
Ja, vi skämtade om, vad var det vi skämtade
om? Nej. Alltså,
nej, vi ska inte berätta vad vi skämtade. Jag kommer ihåg att 10 minuter efter att jag kom hem till dig så blev vi kämpa.
Jag tror inte att jag fullgrät, Kia.
Nej, men du grät nog. Jag kommer ihåg att jag sa bara wow.
Ja,
men sen har du gråtat jätteofta när vi skrattar. Men
det är just, jo, det är sant.
Ja,
det är sant.
Du gråtar jätteofta.
Jo.
Det kanske, ja.
Jo, jag tror att jag gråtit senast när pappa dog.
Det är ändå sjukt hur lite vi faktiskt vet om något så grundläggande som att gråta. Vi vet nästan ingenting om,
nej, jag,
om
det. Nej, du får inte berätta det. Jag vill veta när du grät senast.
Typ för, idag på morgonen. Alltså jag gråter ju hela tiden.
Nej, men ser du, när du ser,
jag gråter hela tiden.
Men när du säger att du gråter så jag tycker inte att jag ser att du gråter.
Det är för att du inte tittar på mig.
Men alltså, jag tänker mig så den där tårar som rinner som bara den.
Men ser du, ja, okej, vi kommer till det här för det finns olika gråt. Men alltså, jag är så, mamma säger så här, du är så blödig. Och det där, jag är alltså sån som gråter att när jag tänker på saker så börjar jag gråta. Och alltså när jag är så här jättekommunikativ. Så jag ser till exempel varannan minut i mitt barn. Ah, jag älskar dig. Mamma älskar dig så mycket. Och ibland kan jag börja gråta för jag tycker så mycket om mitt barn.
No.
Alltså, och mitt barn är så här bara, mamma sluta, du är så hemsk. Okej, förlåt att jag tar det här mamma-barn. Det är kanske tråkigt.
Nej, det är bra.
Men jag gråter i böcker, jag gråter i... Alltså jag tror att jag grät igår i 2.5 män.
Alltså okej, så du gråter inte alltid för att du är ledsen utan bara för...
Nej, alltså jag blir så... Jag känns såna så på ytan.
Just det.
Alltså jag har jättemycket känslor.
Och varför grät du i morse?
Var det någon nyhet jag hörde? Jag tror det var någonting med Gaza. Så började gråta. Jag går väldigt mycket in med känslor. Men det är ju en del av alltså att jag blir så arg.
Jo, det är sant.
Det är
sant,
mycket känslor hela tiden. Det är jättetungt också. Därför simmar jag en gång i veckan. Så att jag, där gråter jag inte.
Nej, men vet du vad? Alltså, du behöver mycket avkoppling för du lever jättemycket.
Ja, jag är jättetrött. Jätteofta skrattgråter jag. Alltså jag skrattar så mycket.
Jo.
Men, och det är också att gråta.
Det är så roligt. Och det är också att gråta. Jag har inte tänkt att det är att gråta.
Det där, jag tycker alltså att gråt är underskattat. Att vi borde gråta mer. Och det här blir jättebra. Nu ska jag lära dig, Anne, att gråta mer. Och det kan du ta som en stress relief. Alltså, att gråta gör att du gråter ut stressen. En liten gråtsession kan nämligen sänka dina stressnivåer i en vecka.
Oho.
Det är alltså som att du ger ditt nervsystem samtidigt så här high five, klappar nervsystem, ger en kram och sätter en filt på. Och det är det som är så här en liten gråtsession. Du lipar lite. Så det där, det ger det. Det oroar mig att man i dagens liksom stressiga samhälle inte släpper fram. Alltså jag talar till dig, Anne. Du släpper inte fram dina känslor. Du gråter inte riktigt ofta. Jag hittade en sajt som heter Cry Once a Week. Och där finns det då en knapp som du bara går in. Du går bara in på Cry Once a Week, trycker på den här knappen och då det står så här click to feel something. Och jag tryckte och då fick jag en scen av Dead Poets Society.
Ja.
Och Captain My Captain med Robin Williams.
Okej.
Okay. Kommer du ihåg den här filmen från 80-talet?
Jo.
Jag kan tänka mig att ingen annan tar någon referens här, men herregud, det är den filmen. När jag var 10 år gammal såg jag den första gången. Och jag grät genom hela filmen. Och då insåg jag så här bara, jag är en så blödig jävel alltså. Jag bara grät. Och alltså jag var så inne i den här historien. Alltså jag gråter ju inte liksom, jag bara gråter för den där, det är ju fiktiv historia. Gråter för dem.
Men gråter du för att du identifierar dig på något sätt? Man måste ju sätta in sig själv.
Jag tycker så synd om dem. Jag tycker så synd om läraren.
No.
Jag ska ge andra tips till er som inte kan gråta. Anne heter när jag ser dig. Det finns ett nyhetsbrev som kommer en gång i veckan och så säger den sådär: hej, är det dags att kanske känna något idag? Och så ska den påminna dig om att du ska gråta.
Nej, jag tror att det är jättehälsosamt. Och jag tror att det blir till depressioner om man inte gråter. Alltså det blir som cementerat, det där sorgen. Om inte du sätter ro på det och låter det fara ut. Men alltså jag har alltid förknippat det alltså, vet du, med svaghet. Vet du, riktiga karra gråter inte.
Det kommer också till det här historiskt. Alltså. Det kommer handla om industrialismen. Det är därifrån vi bestämde oss för att gråta var feministiskt.
Men jag gråter aldrig när jag läser en film. Eller
titta på en film.
Eller titta på något sånt. Förutom om det är ett djur med. Alltså redan om någon säger något att en djur har skadat något. Så börjar jag gråta. Om jag tänker att ett djur är ensamt eller olyckligt. Om jag tänker på att det ligger en ekorre just nu ute och fryser. Och vill dra ett löv över sin darrande kropp så kan jag börja gråta. Men eller att den har skadat sin tass.
Då har du ju nog nära till tårar ändå. Alltså, men det är liksom...
det är bara djur. Det är inte ens, det är inte människor, bara djur. För människor klarar sig alltid, vi har ord. Men den där stackars djuren kan inte prata.
Vet du varför människan gråter? Det är när den inte har ord. Det är alltså människans... Det här är min slutsats. Så vi ska ännu komma till den.
Men, wow!
Kroppen producerar tre typer av tårar. Reflex. Det är alltså som rengör irriterande ämnen. Vet du, alltså, du får en rosk öga.
Ja.
Ständiga tårar. Det är alltså det som gör att dina ögon är fuktiga. Och sen känslomässiga tårar. Det är nu de vi har talat kanske mest om.
Och visst är det så, Kia, att när man undersöker tårar som kommer från sorg så ser man att det där stresshormonet finns i det där vattnet som har kommit ut ur ögonen?
No, det vet jag inte. Den har större proteinmängd i sig. De där känslomässiga tårarna är de tårar som har hälsofördelar, inte de här andra. Att du kan inte sätta rosk i ögon och tro att du blir mindre stressad.
Lök.
Ja, lök. Åh, nu blir jag så mycket mindre stressad. Det finns alltså bevis ju för att gråt sakta ner din andning. Det här pratade du om, att man ska andas. Och det gör att du slappnar av och då stimulerar det produktionen av endorfiner. Och vad är endorfiner? Hormoner som gör att vi mår bra. Det är liksom, det är därför man ska gråta. Men det ska gråtas känslomässigt. Så titta på de där ekorrarna, som jag vill säga att det är flygande råttor. Titta på de där ekorrarna och gråt.
Men jag minns faktiskt från när jag var jätteliten, så jag har alltid varit i gömman och gråtit, för jag vill inte att för det är liksom skamligt, att man måste köta sina egna liksom grejer. Men jag minns att jag någon tänkte sådär att nu är jag jätteledsen, och så tänkte att jag vill inte, jag har alltid försökt att jag ska inte börja gråta, men så minns jag att jag någon som liten, vet du, någon fyraåring tänkte, men jag vet att man mår ju sen bra efteråt. Och man kan inte tro att man mår bra efteråt, för att ingenting har ju ändrats.
Nej, och den där... När jag sa fulgråt, så det är väl kanske sånt som, jag vet inte, du gör säkert sällan. Jag gör inte heller så ofta, för då är man ju sådär bara... Det är så mycket snor och skit som kommer ut liksom i ens kropp och man bara låter allt fara. Det är ju liksom... Det är när man, och då tycker jag nog att när jag fulgråter, då tycker jag också jättesynd om mig. Och den känslan är inte så cool.
Nej, det är nog ganska häftigt. Och man är också jätteful och äcklig när man gör det.
Ja. Hörrni, Charles Darwin, vi måste vända oss till männen här för att kunna reda ut det här. Han kallar tårarna ett slags evolutionärt... Charles Darwin kallar tårarna ett slags evolutionärt misstag.
Oho.
En tillfällig bieffekt, utan egentligt syfte.
Jaha.
Är det du som är Charles Darwin?
Han hade fel.
Känslomässig gråt var för honom en sorts kortslutning i systemet. Alltså kroppen reagerar utan funktion. Och ändå har vi 150 år senare inte kommit jättemycket längre liksom fram. Att vi vet inte heller varför vi gråter. Alltså vi kan vara så här, okej, Darwin, men jag kan inte heller ge svar på tal. Varför gråter vi då? Det är som att kroppen vet någonting vi själva inte kan formulera. Kroppen reagerar alltså. Vi kan inte säga det, utan det bara kommer. Och djur, ja, det här segmentet har bara tagit med på grund av dig, Janne. Andra djur gråter också, inte bara människan. Men de gråter bara reflexmässigt. Alltså när de får roskiga öga.
Okej, bra.
Förutom elefanterna.
Jo.
De minns, de sörjer, de minns, de gråter vid förlust.
Jo,
jag vet, jag börjar nästan att gråta när jag tänker på elefanter som minns och sörjer.
Jo, det är så hemskt. Och så får de ensamma när de vet att nu ska jag dö och jag vill inte skämma ut mig inför de andra. Så får de ensamma och dö dit.
Ja, så gör ju många djur att de får ensamma dö. Det tycker jag människan kunde, vad heter det?
Ta efter.
Det är ändå bara människan som kan börja gråta av en tanke, ett minne eller en kulturupplevelse. Under de senaste decennierna har forskarna sen börjat ifrågasätta om tårar faktiskt är meningslösa. Ska vi tro på Darwin i det här? Flera teorier har lagts fram om att tårar har faktiskt gett oss en evolutionär fördel. Alltså då snackar vi om att tårar, precis som att vi inte har hår på kroppen eller att vi går så här upprätt, är alltså ett ursprung. Att människan har anpassat sig till ett liv nära havet. Alltså att ditt ursprung är saltvatten. Alla kommer från havet. Och andra teorier är mer praktiska. Att då tårar skyddar ögonen från bakterier och håller liksom slemhinnor fuktiga. Och sen spädbarn, de kan ju alltså inte reglera sin kropp på egen hand. Så därför är tårar alltså viktiga hos spädbarn. Det här är alltså ju nu forskning. Och det finns en nederländsk psykolog som heter Ad Wingerhoitz, och han har alltså i 20 år studerat varför vi gråter. Och han säger att det handlar faktiskt bara om, alltså vi börjar med bebisen, och att tårar från början var alltså en slumpmässig bieffekt av skrik. För om du nu stänger ögonen allt vad du orkar så här, så producerar du tårar som en reflex.
Jo, men Kia, är det inte för att manipulera omgivningen? Jag tror ganska tidigt kan ju en baby börja göra saker för att få saker.
Jag menar, de är helt små så skriker barnet, det här lärde mig i varje fall barnmorskorna, de skriker av två orsaker. De är hungriga eller trötta. Eller har sjukt. Alltså de har ont någonstans.
Ja, ja.
Det finns inget. Bebisar är inte evil när de föds. Liksom.
Men känner de bara dåliga saker?
Nej, alltså när de är hungriga, de känner så här hunger, närhet. Alltså det är bara den där basala.
Ja, ja,
och då gråter de. De gråter inte för att manipulera dig.
Okay, och de gråter inte av glädje heller?
Nej, de är inte heller så glada. Eller sura. De är väl bara bebisar.
Men alltså efter tvåårsåldern så tror jag att jättemycket gråt kan vara manipulation.
Jo. Alltså sen gråter man bara för att manipulera.
Fast jag har aldrig gråtit för att få som jag vill. Men därför att jag tycker att det är lite genomskinligt oftast. Alltså man ser ofta, alltså när du gråter så får du ju vad du vill. För att när de gråter det är så obehagligt som man tänker, jo, gör bara.
Ja, ja.
Brukar du göra det, Kia?
Ja, det där är en knepig fråga. Så här va. Det mest laddade teorin om tårar är nämligen en sorts teori om icke-våld. Det vill säga en gest av underkastelse. Vi kommer in nu på det här som du pratade om. Nämligen att ett sätt för gråttmänniskan, om vi går i evolutionsteori, var liksom att om en potentiell angripare kommer så börjar jag gråta, för då ska jag visa till den, jag är inte ett hot. Jag är inte ett hot.
Ja.
Gråt.
Ja, man skämmer ut sig totalt.
Alltså du är så en kvinna av din tid. Man är liksom i nöd, man är sårbar, man är mänsklig. Du har nu själv avslöjat här, Anne, att du alltså gråter inte för att manipulera. Men känner du någon som brukar gråta för att manipulera? Är det liksom någon i ditt yrkesliv eller är det någon privat eller är det båda?
Jag sällskapar ju med män så de brukar inte hålla... Nej, men nu, det kan inte säga så här. Alltså, förlåt. Alltså, oftast är det här... förlåt nu att jag säger så här. Det här är gammalmodigt och det här är fel. Men jag har sett det kanske lite som ett kvinnligt drag. Och de jag känner är både vänner och arbetslivet. Och sen också sådana som är ganska hög position. Men ju mer makt de har, desto mindre använder de tårar för att manipulera. Men jag känner en som är ganska högt. Och jag ser också hur det funkar.
Nej, det funkar det. Ju. Funkar det? Fast jag kan nog bli, alltså jag måste säga att herregud så många gånger vi har liksom, när jag bråkar med mina syrror, vi bråkar sådär så att ja,
ni bråkar riktigt ordentligt, sådär filmbråk vet du. Det skriks och det ropas.
Jag är värst. Och när någon av mina syrror börjar gråta så blir jag rasande. Då skriker jag till såhär bara, ajumalauta, ska du börja gråta ännu? Ska du stå där och gråta ännu? Och då säger de ju att och då är jag såhär bara fucking manipulativt, liksom shitset. Man kan inte börja gråta i en argumentation. Det är därför jag säger att jag börjar aldrig gråta när jag är arg. Jag låter trevlig. För att jag tycker att det tar bort det som att dramatta nu när den andra... Vad ska man säga sen då?
Nej,
ska du stå där och gråta?
Nej, man kan inte liksom skrika att någon så pissar ner sig.
Värst är det nog med kollegor som gör det liksom. För att de gråter för att få igenom sitt shit. Och det är så tungt. Jag tycker det borde vara förbud på att gråta på arbetsplatsen. Om det inte är sådär man på riktigt alltså har hjärtesorg. Men oftast är det ju bara något så här konstigt manipulativt.
Jag tror det också. Och det där, det funkar. Men det är inte roligt.
Men nu ska jag säga
att
du har lite rätt, Anne, nu i den här misogyna inställningen som du har. Alltså kvinnor gråter i genomsnitt 50 gånger per år.
Ja.
Men män gråter bara 7.
Ja.
Så du är ju antagligen en man i din gråt.
Inte gråter jag 7 gånger per år, det är för mycket.
0,7.
Alltså, och tänk att jag är lite stolt över det.
Vet,
alltså så
jag,
barnsligt.
Du är så barnslig. Du kommer att få dig.
Men jag kommer inte att gråta.
Men du kommer inte att gråta när du får dig.
Nej.
Det där, nu ska jag säga så här att det spelar ingen roll hur många gånger du gråter egentligen. Alltså det är inte antalet, men det är jätteviktigt att du gråter ibland. Forskning visar att gråt är bra för precis alla. Alltså det finns ingen som man kan, det är inte den högsta chefen eller den elakaste. Så här, Putin och Bibi Netanyahu. Jag hoppas att ni fucking gråter ibland liksom. Men så här, alla ska gråta. Om de skulle gråta lite mer skulle det säkert inte vara så mycket krig.
Kia, får jag berätta en händelse?
Jo!
Det här är något av det mest helande jag har varit med om. Det här är lite hoha. Men jag har gått på rosenterapi 2 gånger. Och det går ut så här att man går till en mommo som det där... Först klämmer man av sig och så ligger man under en varm filt. Och sen så börjar hon...
Sätta in fingrarna i...
Ja, hon börjar paja en. Och så hon, jag älskar det, för det är ganska icke-verbalt. Så kan hon någon gång, hon känner spänning där, och så säger hon att, är det så här, Anne? Och så får man säga, jo, hon känner i kroppen, vad det här är kanske lite påhitt, men det här, jag älskar påhitt. Och så känner det, är det så här, Anne? Hon är alltid på min sida, alltså jag gjort det två gånger. Och sen, hon är så skicklig, medan hon smekar och pajar en och bekräftar en, så har jag båda gångerna gråtit så mycket att det var så ljuvligt att ligga och gråta medan någon pajar och bekräftar en. Och jag vet att hon blir ju inte ledsen, för det här är hennes jobb, hon får mina pengar. Hon skrattar på väg till banken. Och sen efter de här båda gångerna så hade jag gråtit så mycket att världen hade fått färger. Att jag hade fått nästan nya ögon. Oj, tack att du sa, jag har inte varit nu på några år. Jag borde börja gå dit hos henne en gång i året minst.
Igår tänkte jag skicka till dig en meme av en sån här nigeriansk faja som hade sån här, att han gav sån här, att det var hans business. Han ja. Kunde komma och gråta på, om man hade sån här sorglig stund som begravning.
Ja.
Och sen var det så att om man betalade $50 så då grät han lite. Men betalade du 100 så grät han jättemycket. $150, då var han så här, alltså fulgrät. Och han var så här en jättestor man. Och jag vet inte, alltså, gråter man på ett annat sätt i Västafrika än... Alltså, men jag tänker så här, de har en annan kultur och det där. Och jag tänkte nästan att jag beställer den här gråtmannen till dig.
Det där, vi har ju haft gråterskor i Finland jättelänge. Och det där, det är ganska fint. Jag skulle kanske vilja börja lära mig gråta.
Jag tycker att du ska börja gråta. Jag ska det där börja stressa mindre. Du ska börja gråta mer. På 1800-talet var det alltså så att effektivitet blev grejen under industrialismen. Och det var då man var sådär, okej, så att gråta är feminint. Och också jättesvagt. Det är bara svagt. Var det inte det du sa just? Att du upplever att det är svagt när någon gråter. Och det där, när gråten... Det, alltså, förlåt, innan liksom 1800-talet, innan industrialismen, så var faktiskt historien fylld av manliga tårar. Särskilt 1700-talet. Alltså, ta vilken bok som helst från 1700-talet, så handlar det om en enda lång manlig gråtfest. Liksom. Alltså, att det var, då visade männen sina känslor, och sen kom industrialismen, och sen var det skit att gråta. Det var feminint och svagt.
Sant.
Jag har ju alltså sagt att människan är ensam om att gråta av känslor. Djur gråter när de har något i öga. Gråten förändras med tiden. Vi är den enda arten också som gråter i vuxen ålder, nämligen. Men vi gråter inte lika som när vi var barn. För när man är barn, då gråter vi så okontrollerat skrikigt. Inte heller fullgråter, utan man bara så och när man blir vuxen, så då gråter man så här tyst och kontrollerat. Det värsta jag vet är liksom när någon sitter på sin plats och gråter. Då vet man ju så här bara, och nu var någon inte bra på jobbet. Vi gråter alltså inte för att vi har fått sjukt. Fast det kan jag nog också göra. Jag får ju hela tiden sjukt. Alltså jag är så klumpig så jag bara så faller omkring. Och får så jättesjukt. Stöter och slår mig.
Jo,
och då
jo.
Gråter jag nog. Alltså för det tar så ont. Jag
brukar, ni inte gråter.
Nej, jag har faktiskt extremt hög smärttröskel. Så det ska vara, man ska hugga av mitt ben och jag ska äta upp det.
Men skulle du gråta då?
Jag skulle gråta för att det smakar så illa. Men oavsett så här, om det är avsiktet att man gråter eller... inte avsiktet att man gråter, också är du vuxen som gråter eller är du ett barn som gråter, är du en kvinna som gråter, är du en man som gråter, när någon gråter så gråter den för att få hjälp, antingen fysiskt eller känslomässigt tröst. Det ska man komma ihåg, att liksom när vi kan vara så här asiga och säga så här, bara så tungt med någon så här kollega som sitter och gråter, liksom den drar mattan under. Det är alltså ett rop på hjälp, och man borde kanske inte vara så där, fy fan vad du är svag och sluta gråta, jag kan inte diskutera det här med dig. För den människan har tydligen svårt att, det är något som kroppen visar när tårarna börjar rinna. Du pratar alltså om känslomässigt gråt, det är inte så att det är annars som är på käften och börjar gråta för jag fick så sjukt. Det är inte det.
Men vill du bli tröstad när du gråter?
Ja, om det är känslomässig gråt, ja.
Okej, okay. Ser du, jag vill inte. Alltså jag vill inte att någon ska se mina tårar och jag vill gråta i smyg och så pratar vi aldrig om det. Förutom det här rosenterapi, då jag märkte att det är ju nog helande. Men jag tycker inte om det. Ska någon annan måste använda sin tid till att paja mig och kanske se ner på mig för att jag är så svag och dålig?
Ja, men du har ju den här konstiga tanken att det är svagt och dåligt. Ja. Om du skulle ändra den till att det är bra, så skulle du väl kanske vara så här, bara gå kring och gråta, bara så här, vet du, embrace my
gråtande. Och så får alla vara skadeglada. Haha!
Ja.
Vet du det, Kia, hur jag tänker att en viss mått av människor är ändå alltid lite glad när det går dåligt för en.
Ja, och alltså när jag sa det där att det är alltid när någon gråter så, så är det ett rop på hjälp. Alltså, det som jag tycker är så fint så här att när gråten kommer så är det är som om kroppen vet någonting som viljan har glömt. Men Med detta sagt så finns det ändå manipulativa svin som gråter. Alltså som, det är inte så fake tårar. Ja. Det är dem jag inte kan tala. Alltså när man märker det så här bara, det där är inte riktigt gråt. Du gör det för att du vill ha något.
Krokodiltårar. Vet du varför? Folk använder det ibland fel. Man tänker att krokodiltårar är stora tårar. Men man säger krokodilen gråter alltså inte. Så det, när någon har krokodiltårar så säger man det för att det är fake.
Ja, om man fake gråter, det kan jag. Det är väl kanske det. Och där kan jag ju säga att i alla de här striderna med mina systrar så det kan ju hända att de ibland har fejkgråtit men också säkert inte alltid. Och då hade det ju varit ett sånt här att snälla Kia sluta och då har jag inte slutat. Jag är inte backa. Då pratar vi inte med varandra.
Nej, men sen mår de bra efteråt
nej,
för de har gråtit.
Vi är ju jättebra vänner.
Jo, och sen har de mår ju bra efter för de har gråtit.
De tycker bara inte om mig, men vi är ändå bra vänner.
Jo, och du mår inte bra efteråt, men sen får du att simma.
Ja, exakt så går det. En avgörande faktor när du gråter är liksom, hur påverkar dina tårar din omgivning? För alltså, när din omgivning reagerar med förståelse och tröst och säger hur mår du, herregud, hej, kom hit så ger jag dig en kram. Så då mår du liksom bättre. Men om någon reagerar så här. Vad fan gråter du för? Jag tror att det där ska hjälpa. Man så visar inget hur irriterad man blir. Så då mår man ju alltså inte så bra som människa. Vare sig man då fake gråter eller inte. Alltså, jag tänker ändå att jag kanske haft fel inställning till folk som gråter. Alltså, vare sig det är fake eller inte. Alltså, och du fake gråter så är du också ett rop på hjälp.
Jo.
Det som jag tycker är så intressant här är. Att tårar visar åt andra att vi är sårbara. Alltså när du säger så här att du är svag, så det är fel. Du ska säga den så sårbar.
Jo, det är ju starkt. Jag vet att det är en styrka att visa sig sårbar. Det är ju det som är starkt.
Och sårbarhet är avgörande för mänsklig kontakt. Och jag läste alltså att det är samma neuronala områden i hjärnan som aktiveras när du ser någon gråta som när du själv gråter. Så därför blir man kanske, så det är det jag tänker, att när du blir irriterad på människor som gråter så det kan hänga ihop med att du ser det som svaghet.
Jo.
Så du måste ändra den där din inställning till tårarna. Det måste ju alltså ha funnits någon tidpunkt evolutionärt sett när tårar automatiskt utlöste empati och medkänsla hos andra. För att kunna gråta känslomässigt och kunna svara på det är en jätteviktig del av att vara människa.
Men Kia, när du tröstar folk, jag vet att du är jättebra att trösta, så känner du...
Nej, du är ju bra. Jag är ju så, på något sätt så... Sen alltså hård. Det är det att jag kan ju se, jag gråter så känslosam hit och dit, men inte så bra på att trösta inte.
Nej men se, folk är ju olika. Jag kanske tycker om att folk är ganska hårda. Jag tycker inte om att folk är sådär, voj, voj, hur ska det nu gå? Utan bara ställer att någon säger bara ryck upp dig, vet du, och så skrattar man lite.
Ryck i roten.
Vet du nu, jag skulle säga något. Att ibland, vet du, har du varit med om det här? Det här är nog ganska känsligt och lite konstigt. Men att du tröstar någon och du fejktröstar. Vet du, du är inne i en roll att du vet exakt vad du ska säga.
Herregud, jag är mamma varje dag.
Att man ser på sig, både det där som man tröstar och sig själv utifrån. Och du, är inte, liksom, du bara vet att det gör det mekaniskt. Ja.
Ja. Men alltså visst, som vi ska inte ta där föräldrabiten. Men jag kan bara säga, alltså, jag menar, som förälder måste ju hela tiden, det är ju det jag inte är så bra på. Du måste så fejka. Kommer du ihåg att jag i början alltså då sa att det fanns tre sorter. Reflextårarna, ständiga tårar. Och de som vi har pratat allra mest om, känslomässiga tårar. Det som är så otroligt spännande när du frågar, ser man sorgen i tårarna? Det kan jag inte svara på, men de här känslomässiga tårarna har en högre proteinhalt och, ja, då, än både ständiga och reflexmässiga tårar. Proteiner i dina tårar gör att de blir tjockare och då rinner de långsammare ner på dina kinder. Och den här trögheten intresserar mig.
Jo.
För ju längre tid det tar för tårarna att rinna ner för kinden, desto större chans att någon annan märker att där sitter ju Anne Hietanen och gråter så långsamma, tjocka tårar.
Och de är
så
saltiga. Saltiga.
Ja, de är väl saltigare då? I don't know.
De är saltiga.
Så läkare.
Men den här
läkaren och forskaren.
Den här slicka i ögat. Ja, det var jag som var läkaren.
Ja.
Jo, de är saltigare. Nej, men jag kommer nu från ihåg från barndomen hur man grät så att det kom in i munnen när det var saltigt.
Ja, men alltså... Jag kommer ihåg det från den morse när jag grät och det kom in i munnen och det var saltigt. När jag gråter just nu när vi poddar. Känslomässiga tårar rinner ju långsamt eftersom de är så proteinfyllda. Hej, någon kanske hinner se det här nu. Så, alltså egentligen är man ju manipulativ också. Då.
En skrapp till och med manipulerar.
Ja, de manipulerar. Nåja. Tårar kan ju skapa ett intimt band bland människor eller mellan människor så här som jag upplever det eller sen som Anne då så kan det skapa en avskyvärd distans när man pratar. Effekten beror till stor del på hur människor delar gemensamma berättelser och liksom vem de är och hur världen fungerar. Så därför ger jag att det är också lite respit. Alltså jag tycker också att you be you, alltså inte måste du väl tycka synd om folk som gråter om du inte vill. Men jag vill att du ska veta att det finns, man kan tycka synd om folk som gråter. Man är bara olika.
Man är olika.
Man ser på världen på ett annat
sätt. Och det är nog från fall till fall.
Men att som jag sa tidigare, en gråt uppstår när människor nått gränsen för vad som man kan säga liksom, i ord. Så då börjar kroppen reagera så här. Jag gråter när jag blir arg, jag gråter när jag är ledsen, jag gråter när jag är frustrerad, jag gråter när jag är rörd, jag gråter när jag är trött. Och sen känns det jätteskönt efteråt. Och jag har en cover från Spanien som sa att det är onani för själen. Först tömmer vi oss, sen blir vi alldeles mjuka i kroppen och sen vill vi bara sova.
No.
Och jag tycker faktiskt att hon har rätt. Själsonani är vad vi sysslar med. Runka fram liksom det där. Oj gud vad det där var skönt liksom. Nu mår jag bättre. Tårvätska innehåller ju alltså endorfiner. Det lindrar smärta, ökar välbefinnande. Gör att stresshormonet kortisol lämnar kroppen. Man borde alltså sitta i iskallt vatten och gråta. Vagusnerven, tårarna. Då ska man ju må jättebra.
Men det jag tror, alltså i tårarna tror jag att det finns kortisol. Men det kanske inte finns det där endorfiner. För den ska ju vara i kroppen. Man ska ju inte gråta ut det där glädjehormonet. Nej. Kanske, kanske inte. Det här säger
tårvätska innehåller både endorfiner som lindras.
Jaha.
Men jag vet inte, jag är inte en forskare. Hej, det var Darwin. Och Darwin vill jag hälsa nu också att you were wrong. Du hade fel. Tårar är extremt viktiga för mänsklig natur. Vi gråter för att vi behöver andra människor. Punkt. Du hade ju ingen aning om vad jag skulle berätta om tårar. Men alltså att jag kunde se det där att du är alltså uppfostrad i en sån tidsperiod när man inte tyckte om tårar. När tårar var någonting svagt.
Ja, och sen alltså jag har också, jag tror att alltså det är ganska trist att jag minns att jag redan som kanske 2-åring har gått i gömman och gråta. Och sen har jag så problem för att när jag gråter så jag minns att jag blev så där röd i ansiktet flera timmar efter att man såg på mig när jag hade gråtit. Så jag måste alltid hålla mig dold tills jag är så normal. Och alla blir ju inte så där rödmosiga i huvudet. Men jag ser alltså ut som en röd brinnande gris om jag gråter.
Men varför var du som så där liten? Borde man ju liksom, där tänker jag att...
Nej, men jag uppfostrar, alltså det är den tiden att man ska inte vara svag. Alltså jag har inte full gråtit när jag var liten. För att man måste kärpa sig.
Vet du vad, okej, du kan ha det där då att ditt värsta är när folk gråter. Vet du vad mitt värsta är? Jag tycker, när du vet nog. Vad jag riktigt avskymmer med att folk... När jag kan bli så här bara, jumalauta ändå så svagt. Jag tycker ju väldigt illa om svaga människor. Det här är ju också så här, hur kan man... Alltså det är ju sån... Vad är vi för människor som säger sån här?
Men vänta, vad tycker du är värre än att gråta?
När folk är sjuka. Ajumallauta.
Aja!
Jag blir så provocerad. Jag bara så här, är någon sjuk igen? Och det här är ju alltså... Det är som att jag ska vara helt empatilös. Men jag tycker att det är så otroligt svagt att vara sjuk. Och jag tror att det hänger ihop med att jag... Nu måste jag ta i trä här för nu blir jag säkert jättesjuk. Alltså att jag nästan aldrig är sjuk.
Ser du, det tycker jag inte alls är svagt när folk är sjuka. Förstås om de är... Det beror lite på. Allergi, det är hemskt.
Och det här är så mycket pollen. Man måste ju också ta allergi. När ska vi prata om allergier? Nej, det ska vi inte göra.
Men allergi, det är nu ett påhitt. Det kan man nu säga.
Det är påhitt. Hej, det är lika mycket påhitt som tårar och stress. Allting är ett påhitt. Tänk, Annes viktigaste ord, måste säga, som jag har alltså de viktigaste orden i mitt liv, det är allting sitter mellan öronen. Kom ihåg att skratta. Det var mic drop. Anne Hietanen, tack för att du lärde mig allt om att stressa mer.
Ja, men det är inte så farligt att stressa, bara du kopplar det av emellan. Men Reddit-gråt-session.
Ja, exakt. Gråt jättemycket. Gråt, fake gråt, känslomässigt gråt, stressgråt. Gör vad ni vill, men gråt. Jag heter Kies Vetihin och sällskapet säger hej då!
Hej då!